Jag tänkte att jag skulle predika över brevet till Filemon idag. Så att om du har en bibel med dig så följ gärna med i texten. Men om jag får lägga en liten bakgrund till brevet till Filemon, så skulle jag säga att det här är ett brev som handlar om lite om slaveri. Och det känns ju inte så aktuellt i Ljungsbro. År 2012. Och då kan det vara lite konstigt att jag ska predika om just Filemon. Men jag tänkte, alltså, vi får se. Det kanske visar sig att det här brevet visst är aktuellt. Så om du har din bibel med dig, slå gärna upp Filemon. Det är bara ett kapitel, så lätt att hänga med. Jag läser de tre första verserna till att börja med. Från Paulus, Kristi Jesu fånge, och från brodern Timoteus till vår älskade vän och medarbetare Filemon, och till vår syster Apfia, vår medkämpa Arkippus, och till församlingen i ditt hus. Nåd vare med er och frid från Gud, vår fader och Herren Jesus Kristus. Det är tre personer att hålla reda på i det här brevet. Först är det Paulus, honom tror jag de flesta känner till. Den andra personen är Filemon. Och den tredje är Onesimus, som vi kommer till om en stund. Paulus börjar med att presentera sig själv. Och han skriver att han är Jesu Kristi fånge. Normalt sett när han skriver sina brev så brukar han presentera sig själv som Paulus aposteln. Här skriver han Paulus fången. Man märker direkt att det här är ett annat sorts brev. En annan ton på det här brevet. Och det är intressant också att han säger att han är Jesu Kristi fånge. Grejen är att han sitter fängslad i Rom när han skriver det här brevet. Så han är ju en fånge på riktigt. Men han är ju en romersk fånge. Men han skriver, jag är Jesu fånge. Och det tycker jag är så anmärkningsvärt. För att han väljer att se på sig själv ur ett annat perspektiv. Man kan vara fången och du kan ha råkat illa ut. Men du får själv välja hur du ser på det. Han sitter fängslad för att han har vittnat om Jesus. Så att det är inte så konstigt egentligen att han säger så som han gör. Men han väljer att inte bry sig så mycket om de här omständigheterna. Att romarna har fångat honom. Utan han, nej, jag är fången för Jesus skull. Och det är det som jag tänker benämna det. Liksom. Men jag tror att den stora anledningen till att han skrev att han är fången. Det är för att han använder retorik. Grejen är att Onesimus, han är alltså en slav till Filemon. Och han har rymt. Han har rymt till Paulus. Av någon anledning som inte står i brevet. En del menar att han snodde pengar från Filemon och stack. Liksom. Att han helt enkelt ville ha sin frihet eller vad som helst. Och att han hamnade hos Paulus av någon anledning. Och där blev kristen. Det är möjligt. Men en mer trolig förklaring är att han av någon anledning har hamnat i onåd hos Filemon, sin ägare. Och att av någon anledning så har han, exempelvis, han kanske brände upp laggården. Och allt brann upp som Filemon ägde. Och han inser att, oj, vad har hänt? Jag måste fly. Vad har jag gjort? Och så kom han ihåg att, just ja, Paulus har varit här och han tycker jag om. Jag rymmer till han. Det kan ha varit så. Han har ställt till det på något sätt i alla fall. Och hamnat hos Paulus. Och där har han blivit kristen. Och nu skriver Paulus ett brev tillbaka till Filemon. Och vädjar om att han ska släppa Onesimus fri. Så vem är den här Filemon? Om vi går igenom det lite steg för steg. Filemon, han bor i staden Kolosse. De har fått ett eget brev av Paulus. Så det här är ju då det andra brevet till Kolosse egentligen. Han är rik, verkar det som. Han äger slavar. Och han har blivit frälst tack vare Paulus. Framgår av det här brevet. Och det finns en församling som samlas i hans hus. Så han har förmodligen ett stort hus. Kan vara det då som Onesimus brann upp, vi vet ju inte. Men i alla fall. slaveri på romarriket var inte riktigt som slaveri som vi tänker oss idag. Det var nästintill, en del forskare menar att det var upp till en tredjedel av befolkningen i romarriket vid den här tiden som var slavar. Det är ganska mycket alltså. En väldigt stor andel var slavar. De allra flesta krigsfångar som har tagits i krig liksom av romarna. Men många föddes väl in i slaveriet också allt eftersom. En slavägare som Filemon, han hade oerhört stor makt över sin slav, alla sina slavar. Han hade rätt att sälja sin slav när han ville. Han kunde piska sin slav. Det var ingen som sa åt honom det, ifall han missbrukade våld på något sätt, utan han fick göra som han ville. Han kunde till och med döda sin slav. Och om en slav som har ställt till det på det sättet som Onesimus har gjort, så hade han ju varit ingen som skulle protestera ifall Filemon till exempel korsfäste Onesimus, ett vanligt straff för slavar. Så Onesimus slog minst sagt risigt till. Men jag skulle också vilja påpeka att slavar hade det inte nödvändigtvis så miserabelt under romartiden. Det fanns slavar som faktiskt hade bra jobb, som fick lön och hade det helt okej. Alltså, det fanns många som blev frisörer. Det var många som blev fysiker, artister, hade butiker. En del jobbade som lärare. En del kunde till och med ha slavar under sig. Alltså, så man kunde alltså ha det hyfsat gott ställt som slav i romarriket. Så att det kanske inte är riktigt på samma sätt som vi tänker oss idag. Jag går igenom lite, den som är intresserad av det här lite mer. Jag har en hemsida. Det är bara att söka på mitt namn så kommer man till min hemsida. Där skriver jag lite mer om just slaveriet. Men jag går inte in på det nu, men ganska ingående så. Men om Bibelns syn på slaveri. Det skulle bli för långt om jag skulle gå igenom det. Istället så går vi vidare i texten. Till vers 4. Jag tackar alltid min Gud när jag nämner dig i mina böner, eftersom jag hör om din kärlek och din tro, din tro på Herren Jesus och din kärlek till alla heliga. Min bön är att din gemenskap med oss i tron ska visa sig verksam och ge en klar insikt om allt gott som vi äger tillsammans i Kristus. Din kärlek har varit till stor glädje och tröst för mig, eftersom de heliga har blivit styrkta i sina hjärtan tack vare dig, min broder. Paulus skriver att han nämner Filemon i sina böner. Och jag tycker det här är intressant, för att det här visar oss lite av Paulus syn på bön. Han verkar inte ha bett speciellt länge. Han bara nämnde honom. Och det tycker jag är intressant, för att det är faktiskt, det behöver inte vara fel att, ja, men man kanske har jättemånga personer man ska be för. Ja, men vi ber för var och en liten stund. Det behöver inte vara så avancerat. Behöver inte ha 3 timmars bönemöte för att Gud ska förstå vad vi ber om. Här visar Paulus att, nej, men jag nämner dig i mina böner. Sen så kommer vi till själva, som jag ser det, nyckeln till den här texten. Paulus skriver så här: jag har hört om din kärlek och din tro. Din tro på Jesus och din kärlek till de heliga. Här är nyckeln till att förstå Filemon. Därför att det är en farisé en gång som kommer till Jesus och frågar så här: vilket är det största budet i lagen? Någon som vet vad Jesus svarade? Det står i Matteus 22 och 34-40. För er som, jag kan läsa det för er. Jesus svarar så här: du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Detta är det största och främsta budet. Sen kommer ett som liknar det: du ska älska din nästa som dig själv. Älska Gud och älska din nästa som dig själv. Och Paulus lyfter här fram att jag vet ju att du, Filemon, har gjort det här förut. Du har visat kärlek till dina medbröder i Kristus. Och det är nyckeln till det här, att förstå det här. Så vi går vidare i texten. Nu lägger han fram här, Paulus, själva meningen med sitt brev, varför han skriver. Från vers 8. Även om jag därför med stor frimodighet i Kristus kunde befalla dig vad du bör göra, vädjar jag heller för kärlekens skull. Jag, Paulus, en gammal man och nu en Kristi Jesu fånge, jag vädjar till dig för mitt barn som jag har fött i min fångenskap, för Onesimus, som förr inte var till någon nytta för dig, men nu är till nytta både för dig och mig. Honom skickar jag nu tillbaka till dig. Det är som att sända mitt eget hjärta. Egentligen vill jag behålla honom hos mig så att han kunde vara mig till hjälp i ditt ställe när jag nu sitter i fängelse för evangeliets skull. Men utan ditt samtycke har jag inte velat göra något, för att det goda som du gör inte ska ske av tvång utan av fri vilja. Kanske blev han skild från dig en tid för att du skulle få honom tillbaka för alltid. Inte längre som en slav utan som något mer, en älskad broder. Det är han i högsta grad för mig. Hur mycket mer då inte för dig, både som människa och som broder i Herren. Om du alltså anser mig vara din förtrogne vän, så ta emot honom som du skulle ta emot mig. Har han gjort dig någon orätt eller han skyldig dig något, så för upp det på min räkning. Jag, Paulus, skriver med egen hand, jag ska betala. Jag skulle också kunna säga, för upp det på din räkning, eftersom du skyller mig dig själv. Ja, broder, låt mig få nytta av dig i Herren. Låt mitt hjärta få ro i Kristus. Okej, det är så här att Paulus skriver alltså att han vädjar till Filemon för kärlekens skull. Släpp honom fri. Och grejen är att Paulus var en apostel. Han kunde mycket väl ha befallt Filemon. Släpp honom fri. Men han gör inte det. Istället så vädjar han för kärlekens skull. Och det är poängen med det här brevet. Och vi vet att Paulus var inte rädd för att befalla om det gällde andra saker. Första Korintierbrevet 5 så befaller han hur församlingen ska bete sig. Men här gör han inte det. Varför gör han inte det? Jo, därför att Paulus vet att äkta förlåtelse, det kan bara ske frivilligt. Filemon och Onesimus, de var tidigare herre och slav. Nu är de bröder i Kristus. Hur skulle det se ut om Paulus tvingade Filemon att bli vän med honom? Det går ju inte. Det ska aldrig hålla. Alltså, jag har inga egna barn, men jag har hört andra. Och jag har i och för sig varit ett barn, kommer på. När jag var liten och hade bråkat med mina syskon, då kunde ju mina föräldrar tvinga mig att säga förlåt. Och tvinga mig och mena det också. Alltså, man lyder ju till slut, men hur helhjärtat var det där egentligen? Liksom? Förstår ni vad jag menar? Man skulle ju önska att man kunde förmå barnen att inse att be om ursäkt. Liksom. Du har gjort honom illa eller henne. Du har gjort något dumt. Ställ nu det till rätta. Liksom. Jag ska inte bara säga det till dig, utan du borde förhoppningsvis förstå det själv. Liksom. Lite så gör Paulus här. Han pekar inte med fingret och säger liksom, och befaller Filemon, som han ju kunde göra. Utan han säger till honom, nu är ni bröder. Jag vädjar till dig att fria honom. Jag tänker inte tvinga dig till det. Du måste ta det här beslutet själv. Det måste vara frivilligt. Sen är det så att det finns en ordlek här som inte syns på svenska. Vet ni vad Onesimus betyder? Det betyder nyttig. Och låt ni märke till det att Paulus skriver att låt mig få nytta av dig. Det betyder ju låt mig få Onesimus av dig. Förstår ni ordleken? Det är så han gör. Förr var inte Onesimus till någon nytta för dig. Men nu är han till nytta för mig. Alltså så håller han på så här. Det är lite intressant. Så om man läser det här på grundspråket så måste det ha framtätt ganska roligt nästan. Liksom. Men jag tycker det är lite kul att jag gissar att det är Onesimus som har levererat det här brevet till Filemon. Kan ni tänka er de sekunderna innan Filemon har hunnit läsa brevet? Och Onesimus står där och har knackat på dörren hos Filemon och står där med ett brev. Hej! Kan ni tänka er de kallsvettiga sekunderna för Onesimus liksom? och den, det ursinnet som börjar koka i Filemon. Och sen öppnar han brevet och börjar läsa och inser, aha, en helt ny värld öppnas liksom. Onesimus måste verkligen ha varit skakig om inte annat. Alltså han riskerar ju sitt liv med att gå tillbaka till Filemon. Man kunde nästan säga att det här med att det ska vara frivilligt, alltså att Paulus inte tvingar Filemon, det var så viktigt för Paulus att han riskerade Onesimus liv för att få fram den poängen. Och jag skulle vilja lägga fram det så här att det nya förbundet, alltså vår kristna tro, den bygger inte på att vi följer lagar och regler. Alltså om det var så i gamla testamentet så är det inte så i nya testamentet. Utan nu tvingas inte vi längre att älska Gud. Vi tvingas inte att utföra ritualer och regler och följa regler. Utan i vårt, med vår tro på Jesus så utmanas vi att frivilligt älska Gud. Och att frivilligt gå till kyrkan på söndagarna. Att frivilligt be till Gud. Att frivilligt göra kärleksfulla gärningar mot andra människor. Vi tvingas inte till det. Och jag skulle faktiskt vilja lyfta fram att det här är en sån sak som kristna ledare behöver tänka på. Därför att det är väldigt lätt, tror jag, att man som kristen ledare eller som pastor ser ett problem i kyrkan. Och så tänker man att vi måste förbjuda det här. Och jag, när jag jobbade som ungdomspastor i Bankeryd så var det väldigt många äldre som kunde komma fram till mig och säga att ja, på min tid fick vi inte gå på bio. Eller på min tid fick vi inte spela fotboll. Alltså sådana grejer. Och det kanske är någon här som känner igen sig i det. Att man har blivit förbjuden att göra saker. Och så förstod man inte varför. Och det kanske fanns en poäng med det, vad vet jag. Men jag tror att felet man gjorde var att man förbjöd utan att folk förstod varför. Det är det Paulus inte vill göra. Han vill inte förbjuda Filemon att ha slavar. Man vädjar till honom. Förlåt honom frivilligt. Alltså, om du är någon ledare i en kyrka, tänk på det här. Att vädja till människors eget förstånd. Alla kristna har fått den helige ande som gåva. Alla kristna har den helige ande i sitt hjärta. Alla kan lyssna till Guds röst. Var medveten om det om du är en kristen ledare. Att de kan också lyssna på Guds röst. Låt dem få chansen att frivilligt ta det valet. Att älska någon eller att göra en gärning som är kärleksfull. Jag tänker till exempel på alkohol. Det är, alltså, säg att församlingen har problem med att, eller att det kommer missbrukare hit. Och att vi ska ta hand om dem. Och det är jättebra. Men då inser vi att, oj, vi som övriga församlingsmedlemmar kanske inte behöver dricka alkohol när de är med. Eller inte alls till och med. Så vi förbjuder det. Och då tror jag man gör det misstaget som Paulus ville undvika. Man kan inte bara förbjuda någonting, utan jag tror att det är mycket bättre att bara säga att men vi vädjar till er kärlek till de här missbrukarna. Drick inte alkohol för deras skull. Jag tänker inte förbjuda det. Jag tänker inte berätta för dig och befalla dig vad du ska göra. Jag kanske har rätt till det, men jag tänker inte göra det. Men se på dem liksom. För deras skull, avstå. Alltså, att, det är det här jag menar att Paulus försöker göra här. För jag tror att om man då tar det beslutet att ja, för deras skull så avstår jag. Det tror jag är mycket, mycket starkare än att bli tvingad till att avstå. För då blir man bitter och arg och så när man blir gammal så klagar man för sina barnbarn att nej, när jag var i din ålder så bla bla bla, ni förstår. Det finns en poäng med det, att man avstår frivilligt för att man gör det i kärlek. Sen är det ju också så att många har funderat på varför förbjöd inte Paulus slaveri egentligen något så hemskt. Alltså nu tänker jag på i det stora hela, inte bara i den här relationen mellan Filemon och Onesimus. Men jag tror att det är så här han förbjuder det. Han var emot slaveri. Ingen tvekan om den saken. Men hur ska man bäst förbjuda slaveri? Jo, man använder den här principen som jag har förklarat. Alltså om vi vädjar till folks kärlek och att om vi är bröder, hur kan du äga din broder? Nu har Onesimus blivit din broder, Filemon. Hur kan du äga honom? Det förstår du väl. Och om ju fler slavar blir kristna, i längden blir det omöjligt att äga slavar. Man kan inte äga sina bröder. Det går inte. Och vi vet också att det var just på det här grejen som slaveriet till slut föll. Alltså det var så många kristna och så där som blev, eller så många slavar som blev kristna, så att det i längden var det ohållbart att ha ett sånt här slaverisystem. Istället för att förbjuda slaveriet uppifrån så utmanade Paulus slaveriet inifrån. Och det var mycket starkare. Sen skriver Paulus så här att till Filemon: du och Onesimus, ni är bröder både som människa och i Herren. Och det är en sån här text man bara läser förbi ofta. Men om man stannar där, vad menar Paulus egentligen? Vadå både som människa och i Herren? Och vad menar han med det egentligen? Det jag ser när jag läser det är att han menar att ni är inte bara bröder andligt sett, utan ni är det på riktigt liksom. Ni kan inte bara vara bröder när ni går till kyrkan och firar gudstjänst, utan också i verkliga livet. Om man får uttrycka mig klumpigt. Ni är inte bara bröder på söndagar, utan också på måndagar. Och det här är någonting som jag tror att vi kristna i Sverige behöver ta till oss av. Man ber inte bara i kyrkan på söndagar. Man ber också hemma. Hur skulle det se ut om man bara bad till Gud, bara pratade med sin Herre på söndagar? Men de andra dagarna, då tänker man på annat. Alltså, det går ju inte heller. Jag tror att Paulus, han vill skriva med det här, att inte bara på ett andligt sätt, utan ni är bröder på riktigt. Ta vara på det nu och var inte bara sams på söndagarna liksom. Sen gör Paulus någonting som jag häpnar inför. Han gör nämligen så här att han skriver att om Onesimus är skyldig er någonting, så skriv upp det på min räkning. Ungefär så. Han blir Kristus lik. Det här tycker jag är häftigt. Han blir som Jesus här. För det Jesus gjorde var att alla vi var på ett sätt förrymda slavar som har rymt från Gud. Vi har gjort våra fel. Vi har gjort våra synder. Men vi har flytt till Jesus, åtminstone en del av oss. Och då tar Jesus oss och går inför sin fader, ställer sig där och säger: den här mannen har gjort fel, men jag är beredd att ta en straff. Om han har gjort något fel, så tar jag det på mig. Men nu vill jag att du sätter honom fri. Och inte bara det. När han är fri sen, så ska han inte längre bara vara en slav, utan även min broder. Och han ska få ett rum i ditt hus. Typ så. Det är vad Jesus gjorde för oss. Det gör Paulus nu exakt så för Onesimus. Har han förstört någonting för dig? Är han skyldig dig pengar? Sätt upp det på min räkning. Han är numera din broder. Bråka inte med honom. Ni ska försonas. Och så vidare och så vidare. Paulus blir Kristuslik. Det är någonting jag också vill vara. Alltså, jag ber om sådana här tillfällen att få ställa upp för andra människor på det här sättet som Paulus gör. Att få vara som Jesus på det här sättet. Sen går vi in i slutet. De sista verserna. Avslutningsvis här nu. Jag skriver till dig, övertygad om att du kommer att lyda mig. Jag vet att du ska göra ännu mer än jag ber om. Ordna dessutom ett gästrum åt mig. Jag hoppas att ni genom era böner ska få mig tillbaka. Epafras, min medfånge i Kristus Jesus, hälsa till dig. Liksom Markus, Aristarkus, Demas och Lukas, mina medarbetare. Herren Jesu Kristi nåd vare med er ande. Ja, alltså visserligen, alltså själva poängen med det här brevet är ju då att Filemon ska frige Onesimus frivilligt. Men är det någon mer än jag som har lagt märke till alla de här manipulativa tonerna i brevet? Jag skriver till dig, övertygad om att du kommer lyda mig. Alltså, och sen skriver han dessutom så här att ställ i ordning ett gästrum åt mig för jag kommer. Vem skulle vilja få Paulus på besök och sen inte ha frihet Onesimus? Alltså, det är ganska hårt tryck på Filemon här, får man ändå medge. Och dessutom så, det här var ett brev som man läser upp i församlingen. Och församlingen samlades ju i Filemons hus. Så att här läser han upp det inför hela sin församling. Och ja, ni förstår. Alltså det finns ju ingen chans att Filemon inte frigav Onesimus. Han blir ju tvingad. Fast frivilligt. Så poängen är alltså att lyd frivilligt i kärlek. Det är någon slags sammanfattning. Och jag tror man kan, den här principen kan man använda på flera områden. Jag nämnde alkoholism. Man kan inte förbjuda alkoholism kanske. Men man kan i kärlek visa på ett annat sätt. Tänker på andra saker. Ja, slaveri givetvis. Det var kanske en mer aktuell fråga för ett par hundra år sedan. Men ändå. Abort. Det finns många sådana här saker. Problem man har i kyrkan. Kan man förbjuda alla saker? Kanske man inte kan liksom. Men man kan vädja till en persons kärlek att avstå. Okej, avslutningsvis här då. Hur gick det för Onesimus? Det framgår egentligen inte av det här brevet. Men om man kikar lite i kyrkohistorien så ser man att enligt traditionen i alla fall så sägs det att det var denne Onesimus som efterträdde Timotheus som biskop i Efesos. Så han blev ju onekligen då frigiven liksom. Men han gav sitt liv för Jesus. Bokstavligt talat också, för han blev sen martyr. Sägs det. Han stenades till döds i Rom. Men det sägs att han eventuellt var den som samlade ihop alla Paulus brev. Och gjorde, alltså de som ingår i Nya testamentet, att det var Onesimus som samlade ihop dem. Vi vet ju att Paulus skrev många brev, mer än de som vi har i Nya testamentet. Men det är de här som vi har då som samlades ihop. Kanske satt han där Onesimus och bläddrade bland sina brev och papper. Man hade tänkt att titta på sitt brev. Det som var till Filemon. Det här ska vara med i Bibeln. Det här är mitt brev. Kanske, vi vet inte. Och sen skriver Paulus också en intressant grej som jag tycker är häftig. Jag hoppas att ni genom era böner ska få mig tillbaka. Paulus var en apostel. Han var en av världshistoriens absolut största missionshjältar. Han ber om förbön. Det är ganska anmärkningsvärt tycker jag. Han ber om förbön. Om Paulus kunde be om förbön, då borde du och jag be om förbön väldigt ofta. Om Paulus behövde människor som barn för honom, då behöver vi det definitivt. För han var en av de största hjältarna i den kristna trons historia någonsin. Om han behövde förebedjare, då behöver vi det ännu mer. Så kom ihåg det när du tänker på människor som du borde be för. De behöver det. Och du behöver det också.